Hej och välkommen tillbaka till Mysterypodden. I dagens avsnitt ska vi faktiskt snacka om väsen igen.
Tjoho!
Så då blir det vårt fjärde väsenavsnitt, vilket vi trodde faktiskt var mer, men det var det ju inte.
Nej, vi var faktiskt chockade över att vi bara hade gjort tre innan, för det kändes som att det var betydligt mycket fler.
Jag tror vi pratar mycket om väsen privat också, så då, jag vet inte, det måste ju förväxlat innehållet också.
Och så tror jag att det är för att vi har, alltså det här materialet som vi kommer ta upp i det här avsnittet, det skrev vi i juni.
Mm, jag ser det här, 29 juni.
Men jag vet att jag skrev det innan jag flyttade in i den här lägenheten, så det var ju juni, för jag flyttade in hit i juli.
Ja.
Ska du börja damma av ditt första väsen då?
Okej då.
Eller ska jag börja?
Lite vatten, nej det spelar ingen roll. Har du ett vattenväsen kanske?
Får se. Ja, det har jag. Första. Ett vattenväsen.
Mitt med.
Hoppas vi inte har samma bara då.
Det tror jag inte.
Vad har du för väsen då?
Mitt första är Selki.
Okej, vad bra. För mitt är Källrå. Källrå. Och då är det så att det är ju ett andeväsen, och det sades att andeväsen vakade i vatten där källor springer upp i jorden, och i Norden så kallades dessa andeväsen för källrå. Det är vanligtvis vänliga mot människor och hjälper de som beter sig aktningsfullt mot dem, och varje rå vakar över sin egen källa. Och mot offer eller gåvor så tilldelar hon vattnets helande läkekraft. Vanligtvis håller sig källrået osynligt eller tar formen av en groda. Så ser man en ovanligt stor padda eller groda i närheten av en vattentäkt, är det inte omöjligt att det är ett källfly, alltså källrået i sin djurform. Vissa källor var kända som frikällor, och det som drack ur dessa utan att offra till dess rå blev sjuk eller drabbades av olycka. Det var alltid säkrast att hälsa källan med en kort bön eller formel när man tog vatten. Det finns en ramsa från Jämtland som lyder: kors i vattnet, troll i botten, Gud giv mig rent vatten. Det var även säkrast att ha vatten under dagtid då råets krafter var som svagast. Om natten visste man inte vilka och knytt som följde med en in i huset. Den blanka spegeln i en stilla vattensamling ansågs vara ett fönster in till den andra världen. Under vissa omständigheter kunde källans ande visa glimtar om framtiden i denna spegel, speciellt under midsommarnätter. Man skulle dock akta sig för att titta för länge ner i källan. Om rået ville illa kunde det röva bort ens egen spegelbild och därmed även ens själ. Det var källrået.
Djupt, det är ju att säga.
Vad sa du?
Det är lite djupt.
Visst, alltså jag hade inte så stor... Jag hade nog inte hört om källor, det finns ju så många rå.
Ja.
Men källor hade jag inte hört om tidigare, så jag var så här, det lät ändå lite så här mystiskt.
Nu så källor, jag tänkte så här, någon som bor i källen, eller vad
det är, husgrunden typ. Men, nej, men liksom så här, nu kommer man ju tänka på det varje gång man ser typ en vattenpöl eller en bäck eller liksom en vattenkälla. Så kommer man inte vilja stirra för länge i spegeln.
Verkligen inte.
Nej, man kommer ju såhär, röva inte bort min själ.
Kors i taket, det ser vi andevärlden här.
Ja, exakt. Kors i taket, någonting med troll.
Nej. Vad säger vi, ska vi... Vi ger oss lite mer åt ett annat håll, ett annat
vattenväsen. Ja, nu tar jag lite vatten.
Ja, gör det. Ja, det här jag ska prata om i Selki, eller Selkin, om man ska liksom, ja, men sätta det i bestämd form. Det är inte riktigt ett svenskt ord heller, så att...
Nej.
Ja. Men vad är Selki för något då? Jo, det är en sjöjungfruliknande varelse från Färöarna och typ norra Skottland, de där öarna där ute någonstans.
Mm.
Och selki betyder säl på skotsk gaeliska. Mytologin kring selkin har funnits bland nordmännen och kelterna i norra delarna av Skottland och deras omkringliggande öar. Färöarna var först bebodd av irländska munkar någon gång på 700-talet. Där det tog med sig får som boskap. Och det var så de norska vikingarna fann ön på 800-talet, alltså 100 år efter. För det var det djur som bodde där då. Och kan tillägga att Färöarna idag tillhör Danmark, men de är självständiga på många planer då. Jag hade ingen aning om det, men nu vet du också.
The more you know.
The more you know. Ja, selkierna var främst kvinnor, eller de män, som levde som sälar i havet. Oftast var det lite större än de vanliga sälarna. På land så kunde det ömsa av sitt sälskinn och vara på land i mänsklig form. Då hade det en dubbel natur, att vara väldigt vänlig och hjälpsamma. Men det kunde också vara farlig och hämndlysten. Till utseendet i mänsklig form så var kvinnorna och männen väldigt attraktiva. Och väldigt förföriska. Ja. Inte nog med att det stod i sin mänskliga form helt naknad. Många berättelser berättar om en selki som befann sig på land. Långt ifrån sitt skinn. Och en människa, en man då, hade gömt undan den. Så kunde den inte återgå till sitt hem. Alltså, det kunde inte bli en säl igen och simma ut av havet igen. Och som jag sa, det är mestadels män i dessa sagor och berättelser som gömmer sälskinnet från selkierna. Och det gör detta henne sårbar, eller han då. För då kommer de inte återvända hem. Och då måste den här, hon eller han, gifta sig med den här människan då. Eller hon, eller ja, som de flesta berättelser, hon måste gifta sig med mannen då. För hon har ingenstans att ta vägen. Hon är ganska sårbar, jag menar hon är naken. Jag menar. Ja, du kan föreställa dig själv.
Yes.
Och enligt berättelserna så lever hon tillsammans med sin man. Men drömmer om att få åka hem igen. Oftast blir det olyckliga och vill bara hem. Trots att det under tiden kan hon ha fått barn med hennes make då. Och i berättelserna ska maken ha gömt särskinnet i en kista. Och förvarat nyckeln på sig eller har den gömd. Och så ska antingen maken ha glömt att låsa den. Eller tagit av nyckeln och då har hon hittat den. Och då har hon tagit sitt skinn och flyttat tillbaka till havs. För att hon älskar ju sitt hem igen och sina barn. Och sin make då.
Ja.
Och i barnhistorierna så kan selkin besöka för sin familj på land en gång per år. I antingen mänsklig form eller formen av en säl. Men i de flesta andra versioner så återvänder hon aldrig alls. Barnen som föds mellan selkin och människorna får en tunt membran mellan fingrar och tår. Likt simhud. Så ni som har sett Harry Potter har ju sett den här skinnet mellan fingrarna.
Mm.
Och den beskrivs oftast vara tunn som skinnet som finns på hönsägget. Så du kan ju tänka att det är väldigt tunt.
Åh, jäklar.
Inte så mysigt heller.
Nej.
Men huruvida simhuden är kvar resten av livet eller vid vissa tillfällen är inte nämnt. Så det står inte så mycket om just mer om det här maskinet. Vidskepelse kring selkin är att dödade man en säl kunde man få otur. Och på den norra ön runt Skottland dödade man endast sälar under hårda tider. Då man hade det tufft. Det var liksom inget man vanligtvis dödade.
Nej.
Och nu ska vi komma till en berättelse som kommer från Färöarna. Okay. Som heter, ursäkta uttalet nu, men Kåpakona. Det är en berättelse som är känd på Färöarna. Just namnet Kåpakona betyder sälkvinnan. Berättelsen lyder att en ung bonde från byn Mikkulaudur hade hört talat om selkierna som kunde komma upp på land en gång på år. Oftast den 12:e dagen. Ja. Det stod ingen
var det en nära. Gång per år?
Ja, på den 12:e dagen.
Okej.
Okay. Så det måste väl vara i typ januari.
Var specifikt?
Ja, specifikt dag, men ingen månad eller sådär.
12:e dagen.
Eller exakt. Nej, så när selken kom upp på stranden och tar av sig sitt sälskinn så ser hon han en vacker kvinna. Det var ju fler, men okej. Han ska då gömma hennes skinn så att hon inte kan återvända till havet vid kvällen. När kvällen kommer och när du ska återvända så finner hon då inte sitt särskinn. Vilket gör henne betvivlad då hon inte kan återvända hem. Det förstår jag också. Den unga bonden kommer då och konfronterar kvinnan och tvingar henne till giftermål. Ja. Till så här, hej du nakna unge, nu måste du gifta dig med mig för du kan inte stå här naken på stranden. Mm. Alltså jag vet inte hur man konfronterar henne, men ja, någonting sånt. Ja, så att han tvingar henne till giftermålen. Ja, då hon inte har trevligt. Någonstans att ta vägen i sin mänskliga form och hon är ganska sårbar utan hem. Och kläder och arbete och ja, you name it. Mannen bar nyckeln på sig som dag och natt. För han har ju obviously låst in hennes skinn i en kista. Då. Och bevarar hennes skinn i en kista. Ja, som jag sa. Så man låst med nyckeln. Det bodde så ett antal år. Och det fick ett antal barn. Men en dag när mannen är ute och fiskar. Har han glömt att bära nyckeln. Och hon finner den då. Utan tvekan. Tar hon sitt skinn. Och försvinner ut av havet igen. Make finner då att makan har hittat det han har låst in. Och lämnat kvar barnen med honom. Men hon har i alla fall släckt elden. Och gömt undan de vassa föremålen. Innan hon lämnade barnen. Så det var väl ändå snällt. Och en tid senare då så skulle männen i byn jaga säl nere vid en stor grotta. Och berättelsens bonde skulle gå med i den här jakten. Men natten innan så drömmer han en dröm om sin sälkefru. Ja, hon berättar då i drömmen att han inte ska döda en stor sälhane som ska ligga på rygg inne i grottan. Och intill honom skulle det finnas två sälungar. Och varken hanen eller ungarna skulle dödas. För ungarna, det var tydligen hennes ungar.
Okay.
Men meddelandet togs inte emot av bonden. Han gick ut till resten av männen. Och då jagade sälarna vid grottan. Både hanen och sönen till Selkin dog. Till kvällen när bonden var fullt uppe med att tillaga dagens fångst. Så kom hans fru på besök. Och såg hennes familj. Hon var rasande och förbannad på männen i byn. Att det skulle ha dö av drunkning till havs. Eller falla från klipporna. Och att deras olycka skulle drabba dem. Tills alla döda kunde hålla hand. Och bli som en stor kedja kring ön Kalsoy. Sedan försvann hon. Alltså det är en ö. Man tror än idag. Att det dödsolyckor som sker till havs. Och på klipporna. Är kopplade till den här förbannelsen. Och att det olyckor som sker idag menas att tillräckligt många män har inte dött för att kunna hålla hand runt ön Kalsoy. Eller Kalsoy, jag vet inte vad jag talar om. Som Selkien hade sagt.
Det ser man.
Jag såg på nätet, det finns också en staty om den där, om någonting om de där på Mikkelauer eller vad heter det. Jag kommer inte ihåg vad det heter, men ja. Don't know where.
Jag hade aldrig hört talas om det där väsenet faktiskt.
Inte heller. Men tydligt,
det var lite
men
spännande.
Det är inte vår, alltså vår ska säga, kultur. Vi har ju inte det här väsenet i vår kultur.
Nej, för att vi är ju inte riktigt samma sak.
Och de flesta väsen har ju liksom någon bakgrund till varför man inte skulle göra på ett visst sätt.
Ja. Och där var det att man inte skulle
döda sälrorna då.
Ja, precis. Och det kanske var ett problem de hade innan. Alltså, det vet man ju inte.
Nej, det vet man inte.
För oftast är det ju att de kommer på det här. Eller, de kommer fram från att man ska inte göra. Alltså, skrämma folk från att göra någonting.
Du, fattar vad coolt ändå. Alltså, vad läskigt. Och höra typ så här en sjöman berätta typ den så här konstigaste upplevelsen.
Jag vet. Jag vill prata med någon som har jobbat typ hela sitt arbetsliv till havs. Och bara såhär, vad har du sett? Vad har du varit med om? Samma med typ så här någon som har kanske jobbat i skogen, mycket i mörker. Alltså såhär, vad har du hört? Vad har du sett?
Det är grymt.
Fast jag vill ändå inte veta.
Eller hur? Samtidigt man vill veta så vill man typ inte veta.
Nej, för det känns ofta som att det är de här typiska orädda männen, som om de väl berättar någonting, då är det fan att de har varit med om det.
Eller hur?
Då är det inte bara att de har inbillat sig att en uggla lät som en bla bla bla, utan då är det verkligen så här
någonting oförklarligt.
Ja, på riktigt liksom. Mitt nästa väsen är ju ett ganska välkänt väsen.
Mm-hmm.
Och det är varulven.
Oh! Au!
Och då är det så här. Folktrons varulv var en människa som förvandlats till en varg, björn eller hund. I våra dagar är den kusliga varulvfiguren mest känd från filmer, serietidningar, dataspel och romaner. Oftast berättas det om hur en man eller kvinna smittas av ett bett från en varulv och att personen under fullmånens ljus genomgår en förvandling till en blodtörstig vargmänniska. Det enda sättet att bekämpa varulven är med hjälp av silvervapen. Men denna typ av varulv har inte mycket gemensamt med det varulvar som beskrivs i våra folkminnesarkiv.
Mm.
Föreställningen om att en person av olika anledningar kan förvandlas till ett rovdjur är mycket gammal och förekommer i många länder runt om i världen. I exempelvis, nu ber jag om ursäkt för uttalet, men Gilgamesh på sätt. Alltså jag vet inte vad det är.
Ja, jag vet inte heller.
Det är i alla fall en av världens äldsta berättelser. Men jag vet inte hur den uttalas. Omtalas personer som förvandlas till vilda djur. Från antikens Grekland berättas om hur guden Zeus straffar en grupp människor som människor vid berget Lykaon genom att förvandla dem till vargar. Och i de isländska sagorna beskrivs flera människor som av olika anledningar kan förvandla sig till varg eller björn.
Mm.
Ordet varulv betyder ordagrant manulv. Där ulv är ett äldre ord för varg.
Mm.
I våra folkminnessamlingar är det inte bara förvandlingar till varg som beskrivs. Vilket vi också kan se i de olika namnen som användes för detta väsen. Nedan används varulv som ett övergripande ord för förvandling till djur. Föreställningen om att människor kunde förvandlas till vargar var vanligast i mellersta Sverige. Särskilt i de västra delarna. Medan man i norra Sverige också kunde genomgå förvandling till björn. Och i de södra delarna av landet till hund. Förenklat kan man säga att det djur som människorna tänktes kunna förvandla sig till styrdes av vilka rovdjur som var normalt förekommande i det området. I enstaka fall talas om förvandling till andra djur såsom grävling, gris och huggorm. Jag hade inte velat alltså bli min huggorm.
Ja, men Frido då liksom. Kom Frido.
Enligt de sägner som finns upptecknade kunde orsaken till förvandlingen skilja sig åt. Det vanligaste var ett resultat av trolldom, antingen frivilligt eller genom förbannelse. Den som av fri vilja valt att bli varulv använde sig av ett magiskt föremål som ett bälte, en djurhud eller en salva. Det berättas att sådana personer var särskilt ilskna eller att de ville hämnas på någon. Den som drabbades av en förbannelse blev det enligt flera uppteckningar ofta av en gubbe eller gumma som tänktes komma utifrån. Inte från den egna bygden alltså.
Mm-hmm.
Så en rädsla för främlingar kunde ligga bakom ett sådant sätt att tänka. Från södra Sverige berättas att Från södra Sverige berättas att en gravid kvinna som ville slippa lida vid födseln kunde använda sig av olika knep. Hon kunde krypa under en mär, föda barnet på en plats där en mär vältrat sig eller krypa genom en uppspänd fosterhinna från ett föl. Anledningen var att man tyckte att hästen hade lätt för att föda. En egenskap som därför tänktes bli överförd på modern. Dessvärre ledde detta till att barnet tog skada. Blev det en pojke blev han en varulv och blev det en flicka blev hon en mara. Men det kunde också räcka med att en katt stirrat på krubban där ett nyfött barn låg, eller att den gick under en likkista och sedan under moderns säng för att hon skulle föda, nej, när hon skulle föda för att barnet skulle bli en varulv.
What? Vilken wild ride.
I olika uppteckningar beskrivs varulven på olika sätt. Ofta som ett stort och lurvigt djur med eldröda ögon som springer på tre ben. Att den har tre ben förklaras på följande sätt. När en människa förvandlas blir ena armen ett ben, den andra armen en svans, medan huvudet spetsades till formen av ett varghuvud. Det berättas också att varulvens ilande var hemskare och mer ihåligt än hos hundar och vargar. I folktron uppstår ofta förklaringar till det som avviker från det normala. Det betyder i förhållande till varulven att den som på något vis ser annorlunda ut och kan urskiljas från andra djur, oavsett om det förvandlas till varg eller hund eller björn. Så det menas alltså att man ska kunna se vem som har förvandlats, antar jag.
Ja.
Till exempel sammanväxta ögonbryn. Enligt en del berättelser var sammanväxta eller utstående ögonbryn ett tecken på att en person var en varulv. Ett annat tecken var att varulven saknade skugga eller att det hade avslitna eller nedslipade tänder. Detta antydde att den i sin djurform hade bitit och slitit i folks kläder. Andra tecken var ärrbildningar i ansiktet. Det var sår som varulven fått i djurform. Skägglöshet och avsaknad av kroppsbehåring kunde också vara ett tecken på att någon var varulv, sägs det. Ja, även personer som sprang upp för trappor eller andra branter på alla fyra kunde bli anklagade för att vara varulvar. Personer som var trötta och dåsiga under dagtid kunde också misstänkas för att vara varulvar. De hade sprungit omkring hela natten. Därför var de alltid så trötta.
Gud.
Det hade jag ju blivit kallad varulv direkt. Enligt många uppteckningar förvandlades en person till varulv under särskilda tider. Varje kväll, vissa veckodagar, under en speciell månad, under jultider, under flera års tid, vanligen 7 år, eller under hela livet. Fullmånen omtalas inte i dessa berättelser, även om förvandlingen många gånger förklaras ske på kvällen, eller specifikt just vid midnatt. Men inte specifikt kopplat till bara vid fullmåne. I uppteckningar beskrivs flera metoder för att bli fri från varulvsförtrollningen. Något svårt ord. Ett sätt var helt enkelt att berätta för någon att den var varulv. Ett annat var att högt ropa personens dopnamn. Ett tredje var att visa medlidande och kasta lite mat åt varulven. Hade förtrollningen orsakats av en som var trolldomskunnig gick det också att få den personen att bryta förtrollningen. Var det istället ett magiskt föremål, exempelvis ett varg eller björnskinn som låg bakom förvandlingen, kunde föremålet förstöras. Grymmare varianter berättar att en varulv som ville bli kvitt sin förtrollning var tvungen att äta fostret från en gravid kvinna. I en del berättelser är det orsaken till att havande kvinnor helst inte lämnade hemmet utan att en karl följde med som skydd. Blev hon ändå överfallen kunde hon rädda sig genom att kasta klädesplagg åt varulven. Då måste den riva sönder kläderna medan hon kunde fly. En sista utväg var att skjuta varulven, och det kunde göras med ett föremål av silver. Gärna en vigselring. Jag förstår inte hur man ska skjuta någon med en vigselring, men okej. Eller genom att stoppa något heligt som välsignats av kyrkan i laddningen. Till exempel oblatt eller sidor i psalmböcker.
bollar.
Jag tänker mig bara, du vet, när man tog spottbollar i sugrör. Så man gör det med psalmböcker och skjuter på dem. Det berättas att den som förtrollat en person till att bli varulv också skyddat varulven från alla vapen genom att räkna upp vad den inte kunde skadas av, men att något glömts bort. Ett sådant, ibland helt alldagligt föremål, kunde därför döda varulven. Enligt flera uppteckningar kan i vilket fall varulvar skadas av vanliga vapen. Och nu kommer lite berättelser från arkivet.
Oh, det här vill vi höra.
Det är alltid spännande.
Absolut.
Här kommer då en från August Larsson, född 1861 i Främmestad, Västra Götaland.
Mm.
Och han har alltså berättat det här. Det fanns sådana som kunde göra manulvar av folk. Det var trollgubbar. Det kunde sättas på vem som helst. Det var en man som brukade bli manulv. Innan han skulle springa sin väg, när han kände att det kom över honom, sa han: säg bara mitt namn. Se om det sa hans namn. Skulle det ge sig? När han kom tillbaka var han alldeles fördärvad. Jag har hört talas om att det röt på folk. Okay. Det var hans berättelse. Ja. Det var lite svårt att förstå innebörden av, men okej.
Ja, exakt.
Här är... Den här är berättad av systrarna Johanna och Erika Johansson från Dalarna.
Dalarna?
Japp. De har talat så mycket här om en björn som härjade och som inte var en riktig björn, trodde de. Till och med vår far var ute och vakta för honom vid färhuset. Men då kom han inte. Men på ett ställe här väst om älven, en by som heter Långstrand, där kom han och bröt sig in i färhuset hos en som kallas Pitte och tog en kviga och for ut genom taket med henne. Gubben kom dit och fick tag i yxan och högg till och skulle hugga björn, men den tog bredvid. Lagorn stod inte längre kvar och huggmärket syntes där. Han satte liar sen i taket i färhuset så att björn inte skulle kunna komma ner. Men han kom en gång till och då hade Pitte bössan i ordning och sköt på honom. Och han såg hur håret rök, men han blev inte skadad. Då trodde Pitte att kulor inte bet på den björnen, så då släppte han en kula som var silver i och skulle skjuta honom. Men då hade han farit. Det hade han varit.
Ja.
Ja, så det var någon björn de inte kunde skjuta alltså.
Som bara hoppa.
Det var lite misstänksamt då. Det är alltid absolut svårt med de här äldre berättelserna, för de är liksom... Man har fått skriva om dem från såna här lite gammelsvenska. Och då blir meningarna lite konstiga.
Ja,
så bear with it. Ja, här exakt är berättat år 1930 i Mörklinta. Hon sa att en kar där uppe blev förvandlad till varg. Och då var det en kar som försvann i grannskapet. Han gick varg ett helt år, men hon undrade på att när hon gick in i boden kom den vargen och tittade in jämt. Någon sa att hon då skulle ropa sin mans namn. Då blev vargen människa, men han fick rumpan kvar. Så jag antar att han fick vargrumpan kvar, men resten var människa då.
Då betyder det att svansen också går, eller?
Ja, jag tänker det.
Eller vart han bara en furry?
Ja, jag tänker att svansen vart kvar typ.
Ja. Oh.
Och så har vi sista här då.
Oh no.
Man har i byn Risätra, eller Risätra, jag vet inte hur man uttalar det, berättat en sägen att någon där i byn en gång i tiden skulle ha skjutit en kvinna, vilket gått i björnhamn. Man uppdagade förhållandet genom att den skjutna björnhonan hade hårflätor som en kvinna.
Okej, okay. Pippi goes bear, eller vadå?
Japp. Exakt.
Är det därför hon är så stark?
Ja.
She was a bear in her free time.
Och det var vad jag hade om varulven.
Det var väldigt intressant.
Ja, alltså, det var mycket som jag inte visste innan.
Alltså man har ju bara hört det här popkultur varulven liksom.
Ja, den här så filmserier och sånt där.
Ja, men exakt. Man har ju kollat på typ Teen Wolf och det har varit med i typ
Twilight. Men
alla ser alla Twilight, True Blood, mm-hmm. alla de här jävla man har typ ser you name it liksom.
Ja.
Jo, men Vampire Diaries har också.
Ja, just det också, ja. Mm.
Men det var intressant. Det ska jag faktiskt få. De var lite roliga på sina ställen.
Ja, alltså de här berättelserna. Alltså, de är jätteintressanta att ha med. Men det blir så svårt. Och speciellt när jag skrev det här i juni. Sen typ snabbläste jag det liksom nu innan bara. Men då blir man liksom så här. Man bara, men gud, hur skrev jag det här nu då? Och så, för man skriver ju om det från så gott det går. Och då blir ju meningarna lite tokiga. För det blir kanske inte som jag hade berättat det.
Nej, nej.
Man vill ju ha kvar så nära som möjligt.
Som möjligt, ja. Ja, och då ska vi lämna... Ja, nu var det väl international, var man. Nu ska vi faktiskt be oss till ett stort land. Vi har pratat ganska mycket om för att det är läskigt där. Det är America.
America, fuck yeah.
Ja, vi ska höra lite om Mothman. Finns inte så jättemycket om just Mothman.
Oh, men alltså det enda jag tänker på när jag hör Mothman, det är Riverdale.
Ja, jag vet.
För det var första gången som jag hörde Mothman. Alltså jag hade inte hört det innan. Ja.
Va?
Sen googlade jag det och då insåg jag att men gud, det är ju liksom, det är inte bara kopplat till den här serien.
Nej.
Men det var första gången som jag hörde det. Så därför tänkte jag.
Ja. Sjukt.
Visst.
Alltså egentligen. Ska vi börja med början då?
Yes.
Året är 1966. Och 1 november i utkanten av ammunitionsförrådet vid Camp Conley Road i Point Pleasant, West Virginia står en värnpliktig man. Han påstår att han har sett en stor, brun, människoliknande varelse sitta högt uppe, välbalanserad i ett träd på en gren. Det var första vittnesmålet om Mothman. Den andra då, den 12 november, står 5 män i Glendalen och gräver en grav åt en av männens styvfar. På kyrkogården när du får syn på något märkligt. På himlen tycks alla se en skugga av en man som har vingar. Varelsen flyger ovanför dem och över träden innan den försvinner bakom träden. Men det är Kenneth Duncan, vars styvfar nu förbereder graven åt, som först ser varelsen. Han menar att det inte var en fågel, för det var människoliknande och hade vingar.
Alltså det enda jag tänker på när du säger det där, det är det din mamma berättade.
Jag vet! Alltså jag tänker också på Mothman efter den berättelsen, alltså det är fan sjukt.
Alltså, någon gång måste vi ta upp den berättelsen i podden, men...
Ja, absolut. Alltså,
men den är sjuk.
Alltså egentligen, jag vill ju höra liksom the original teller's story.
Ja, jag med.
Alltså, man vill ju höra every detail. Man bara, give me a fucking traumatic story, liksom. Give
alltså,
me
the att trauma. Du inte filmade, alltså det audacity, liksom.
Ja, men det fanns ingen. Det var
nej, jag vet. Jag skämtade.
Åh, vänta, ska jag hämta min VHS-kamera?
Jag ska man vara på sig hela tiden, så hämtar ni pannan, för fan.
Fy fan. Nej, alltså, gud. Ja. Nu ska vi komma till det mest välkända vittnesmålet som det blev uppmärksammat av. För 3 dagar senare, efter den här kyrkogårds iakttagelsen, eller vad säger man?
Yes.
Så i utkanten av Mason i West Virginia befinner sig 2 unga par, alltså de är gifta då.
Yes.
De Ja, de här paret då är från Point Pleasant, som ligger ett stenkast från Mason. Roger och Linda sitter i bilen tillsammans med Steve och Mary. Och i deras närområde ligger en gammal militäranläggning som användes under andra världskriget som ett vapenförråd och ammunitionsförråd. Men även om det övergavs och tömdes på allt som, så är en del explosiva biprodukter kvar och de är farliga. Området finns kvar idag och kallas för TNT Area. Jag ska till lite svengelska i det här avsnittet. Ja, Roger då, som kör bilen, stannar när det är något vid elhuset på sidan av vägen. Innan alla i bilen ser något så gasar Roger på för att han har fått syn på något förskräckligt.
Oj.
Alla i bilen får snart syn vad som nu jagar dem.
Oj.
En människoliknande varelse flyger efter dem i en väldig fart. Alla hade nu sett den gråfärgade varelsen. Nu är den grå den gången.
Oj då.
Med röda, lysande ögon. Roger kör så fort som 160 km i timmen för att fly undan den. Och efter en lång tur i försöket att skaka av sig varelsen så flydde de till polisen och fyllde i en rapport. I media skrevs det om denna varelse och snart också fick det ett namn, vilket var Mothman. Jag har nyss också läst de tre första vittnesmålen av den ökända Mothman i West Virginia. Och fler vittnesmål om Mothman finns än idag. Men ett annat vittnesmål var att han sågs till vid Silver Bridge i Canoga i Ohio var det 15 december 1967. Då när bron kollapsade och skördade 46 människoliv gjorde han ännu kändare. Oj. Men det man vet om Mothman är att han är brun till grå i färgen. Han har röda ögon som lyser, flyger väldigt snabbt och har klor på händerna. Längden är ungefär 210 cm hög och vingbredden är 300 cm.
Åh jäklar, han är stor.
Inte liten eller? Men nej. Man vet inte varför han först dök upp i november 1966. Men ett annat år som har synts mycket var 2007. Men det är svårt att veta vad han vill. Vilddjurs... Det här läste jag på nätet om någon som hade pratat om Mothman. Vilddjursbiologen Dr. Robert L. Smith på West Virginia University menade att prärietranan kan bli nästan lika stor som en människa. Och att många kan ha sett en sådan och trott att det var Mothman. Men det blir vanligtvis 136 cm höga och vingbredden ungefär en meter. Jag tittar upp det. Bilder på den. Alltså det ser verkligen ut som en fågel. Det är svårt att ta den för en människa, kan jag säga. Jag bara, det måste jag kolla upp först. Jag bara, are you stupid? Tror folk att det är en pinne? Ska man ta det för en människokropp liksom? Nej. Så dessutom är den väldigt smal, som jag vill säga. Och det är lätt att skilja på en människokropp och en smal men lång fågelkropp. Men Mothman finns där ute. Många säger sig se den. Andra förföljda. Det finns faktiskt ett par. De har faktiskt gjort en berättelse att de är förföljda av Mothman. Alltså konstant, everyday. Sen typ de träffar den. Alltså, det finns ett djur, det blir jätteintressant. Dock vet jag inte om det är sant, men om det hade varit det, fuck my life om jag levde.
Ja. Samma om jag hade bott i så här Appalachian Mountains. Alltså jag hade inte lämnat mitt hus.
Mm. Usch, alltså vi alltid pratar om den också. Jag vet. Just det, jo, jag ska bara säga det sista här. Och TNT Area sägs ju vara Mothmans hem. Det är idag ett träskliknande område och kan ha varit födelseplatsen för detta väsen. Eller var det så?
Ja.
Blink. Man vet ju aldrig vad militär gör.
Om det är något experiment gone wrong. Nej. Är det någon som har blivit exposad? Men
om de ändå lämnar kvar biprodukter så är det så här.
Ja, jag tänker kanske någon som har blivit exposad och fått något fel.
Jag har sett videos därifrån, alltså det ser jätteläskigt ut.
Jag tänker med det.
Tänk dig typ så här, typ, du vet man ställer sådana här stora sådana halvbågsförråd med så här dörrar och så, väldigt militäriskt. Mycket cementbyggnader som typ står gapar och så här, träskvatten som åkte ner i vissa så här cement, alltså det är så här,
Nej,
och så var det någon som var där mitt i natten och man hör liksom träskljud och så här, och så vet man att Mothman kommer typ därifrån. Man bara,
åker du dit mitt i natten då?
Gjorde det? Stupid. Jag vet inte, jag får typ panik när jag tänker på det. Usch, nej, alltså så här, usch. Tänk på Slenderman också, sådana övergivna läskiga militärbyggnader också.
Det är ju säkert för att folk vill att man inte ska åka dit. Att de bara kommer därifrån liksom.
Eller hur? Har du några fler väsen förresten?
Ja, jag har ett till väsen.
Jag med.
Det blir långt avsnitt det här. Vi släpper stort. Ja. Mitt sista väsen är spiritus.
Aha. Själen.
Och en spiritus är ett dragväsen inom den nordiska folktron. Och ett dragväsen är magiska varelser intimt förknippade med mörkrets makter som skapats i en ritual för att antingen agera tjänare åt en häxa eller vakta en plats.
Mm. Nej, det känner man igen. Alltså, dragväsen tänkte på.
De liknar således mjölkharen eller bjäran.
Ja, bjäran tog jag upp i typ något av våra första avsnitt.
Ja, men har en annan skepnad. Spiritusen kunde vara en skalbagge, larv eller ödla som förvandlats i en dosa eller behållare. Spiritusar i form av vita ormar och sexbenta spindlar omnämns också i folklivsarkiven. I vissa fall rörde det sig om levande insekter och djur, men spiritusar utskurna i trä förekom också. För den som ville införskaffa en spiritus fanns flera sätt. Enligt gammal tro värpte tuppar ett ägg om året, och om man lyckades komma över ett sådant kunde man värma ägget i armhålan tills det kläcktes. Man kunde också knyta ett ben från ett människoskelett på en krok och sedan sätta sig och meta i en bäck 3 torsdagskvällar i rad. De första 2 torsdagarna skulle inget hända, men tredje kvällen fanns det goda chanser att spiritus nappade. Framför allt om bäckens vatten rann åt norr. Det gick också att köpa spiritusar av tidigare ägare. Ibland saluförde det på marknader och av kringresande försäljare. För att spiritusen skulle utöva sina lyckobringande krafter behövde den särskild skötsel. Det var viktigt att låta den bo i en vacker och påkostad ask. Vissa spiritus skulle matas med blod från ägarens lillfinger med jämna mellanrum, medan andra svårt krävde nyckert spott, det vill säga saliv som spottats ut på fastande mage på daglig basis. Om spiritusen behandlades väl kunde den se till att ägaren aldrig saknade pengar. Den kunde även bringa lycka, ge tur i kärlek och bistå med vägledning vid avgörande beslut. Att äga en spiritus kunde således vara mycket lyckosamt, men det var också förenat med risker. Allmänt ansågs att den rikedom spiritusarna alstrade var ett lån från djävulen och att ägaren vid sin död fick betala med sin själ. Därför var det säkrast att göra sig av med spiritusen innan man dog. Om man ville sälja den vidare var man tvungen att ta ut ett lägre pris än vid inköpet för att förbundet med djävulen skulle brytas. Dessutom var vissa spiritusar, det var svårt att säga det där ordet, belägna med en förbannelse som gjorde det omöjligt för den tredje ägaren att bli av med den. Att köpa en begagnad spiritus var därför riskfyllt. Det var också bäst för både köpare och säljare att hemlighålla affären, då innehav av spiritusar betraktades som en omoralisk handling i strid med de lagar som förbjöd trolldom. År 1706 dömdes två soldater av Karlshamns magistrat. Ja. Till 8 dagars fängelse på vatten och bröd. Emedan det genom Satans ingivelse sökt där i staden att inhandla sig vardera en spiritus som den många penningar förvärvda kunde. Så de hade alltså köpt spiritus. Förekomsten av spiritus eller spiritusar är belagd sedan 1600-talet, men tron på dem löper sannolikt längre tillbaka. På flera museer runt om i landet finns exempel på bevarade spiritusar från 1700- och 1800-talet. Oftast rör det sig då om insektsliknande träfigurer med rörliga ben. Spiritusar i folkminnet. Det här är då berättat av en Gustav Fredriksson, född 1861. Och det här är från Göteborgs folkminnesarkiv.
Göteborg.
Spiritus, ja, var det inte vem som helst som kunde få. Den som ville hålla sig till Gud, då ville han ingen spiritus ha. För det var en tjänare åt en onde. Det var bra så länge han levde, men den som hade spiritus, men när han dog så kom han till den onde. Pengar fick den som hade spiritus så mycket han ville ha, men det var somliga som inte brydde sig om vad det gick med dem, bara de fick mycket pengar. Mm. Så berättade han.
Spännande.
Det var enda berättelsen ur folkminnet jag hade på spiritus.
Ja, för jag tänkte så här, mycket, alltså i början, lät ju ändå mycket som den här, vad heter den nu då?
Bjäran, eller vad?
Bjäran, ja, bjäran. Gud, alltså jag glömmer inte bort vad den heter. Alltså den är typ cursed. Kanske hade som i förra liv, så därför jag typ cursed att den inte kommer ihåg vad den heter. Bjäran. Nu blir det när vi hade det avsnittet, jag glömde ju bort det tiden när jag var så, vad det hette.
Jag bara, bjäran. Det är inte lätt, eller?
Nej, men min sista i alla fall, det är faktiskt ett till sjöväsen, eller vattenväsen.
Du går på vattentema nu.
Mm, eller hur?
Jag känner att det gått
nej. Blandat. Nej, jag skojar, jag har ju två kvar, herregud.
Gud.
Psych!
This will be a long episode.
It will be. People will be happy. Jag ska. Yes. Nej, men ja, jag kör väl. Jag kör av dem, de är inte så jättelånga.
Kör ja. Hårt, jag är taggad.
Sjörået då. Du börjar med källrået.
Varför känns det som att vi har haft sjörå?
Vi har inte det, men vi har haft många råer.
Ja, okej. Okay. Go on.
Och då ska du dubbelkolla med mitt allt också.
Nej, men kör. Jag ska okay. bara titta.
Sjörået. Det var den som vakade över en sjö, tjärn eller insjö. Likt skogsrået var hon förförisk och kunde i vissa fall ha ett ihåligt hål i ryggen. Eller så kunde hon vara täckt med fjäll. Men hon hade ingen fiskskärt som sjöjungfrurna, utan hade alltid sina ben. Så hon var en människoliknande varelse.
Aha.
Hon visade sig oftast endast för ensamma män. Duh. Men man kunde men man kunde skrämma iväg henne med en bit järn. Of course, järn is there again.
Mm, man ska alltid ha järn.
Exakt. Antingen är järn eller stål som hjälper.
Mm.
Men hon brukade sitta kring sin sjö och kamma hennes långa svarta hår medan hon såg ut över sjön. eller vilket vattendrag det nu var. Hon hade en, eller hon kunde ha kreaturer vid sin sida, vilket kallas för sjönöt bland annat. Det brukade beta intill strandkanten. Dessa djur kunde vara slumpmässigt flickiga eller oregelbundet randiga på deras pälsar.
Randiga?
Ja, det säger mig inte så mycket, förutom att de är randiga, då tänker jag på zebra fast ko. Fiskade man fick man se upp för att inte råka fiska upp hennes skällko. Den kunde ta formen av en stor gädda. Och fick man upp den så kunde det gå illa till. Så om man sjörådde att hänga tvätt in till vattnet så väntades det oväder. Men ett sätt att komma på god fot med sjörådet var att ge henne en gåva. Det kunde vara lite mat, snus, en strumpa eller något som hon kunde ta emot. I gengäld kunde hon ge god fisketur åt den som fiskade. Eller så kunde den bli varnad i förväg om det skulle bli storm. Ett annat väsen som inte kunde finnas i samma vatten som sjörået var näcken. Detta var för att de ogillade varandra. They were enemies.
Det hade jag inte kunnat trott. Jag hade ändå chippat dem.
Dessutom så lurade inte sjörået ner alla i sitt vatten, utan bara de som hade handlat oförrätt eller skadat någon annan. Medan näcken spelade ner alla sina offer i sitt vatten.
Ja,
just det, näcken har vi inte pratat om. Jag har ju bara tagit upp bäckahästen.
Vi har pratat om näcken.
Har vi? Jag vet att jag tog upp bäckahästen.
Vänta, jag ska kolla.
Gud, jag minns inte det var så länge sedan. Vi har ju typ pratat om det här i typ nästa 4 år. 3 år i alla fall.
Nej, vi har fan inte haft näcken. Jag var 100 på det.
Vi har nämnt näcken, men vi har inte tagit upp näcken.
Gud, okej. Okay. Då måste det bli ett femte avsnitt. Det är givet.
Femte? Det måste bli 738 avsnitt.
Ja.
Det finns så mycket väsen att prata om, det vet jag inte. Men...
ja, tar det slut i Sverige så finns det 1 miljard i Japan.
Ja, Asien bara det. Ja, jätteläskigt, typ Indonesien och grejer. För nu ska vi prata om, som ni kanske känner igen, kobold. Kommer ni ihåg det?
Var du klar med sjöråt?
Ja, sjöråt är klart.
Ah, så jag trodde du hade kvar. Vad var det? Kobold?
Ja, kobold och kobolt. Det är nästan lika. Kobold kommer ju från kobold.
Så färgen, ja, det är väl det här, är inte det typet av, ja, som är gruvor. Man kan ha koboltgruva, ja. Ah. Mm. Det finns ju en sån i
Norge.
I Hälsingland.
Jaha, visste inte
jag. Koboltgruva. För att när jag var på berättarkväll från de med historier från Hälsingland.
Ah.
De jobbar ju i en koboltgruva. Och har såna här guidade turer.
Jaha, läskigt.
Typ Los koboltgruva tror jag heter eller något sånt där. Mm. Och det ligger... där i Hälsingland någonstans. Man kan åka.
Jag tänker bara på det Blåfallsverket som jag pratade om i hemsökta platser. För jag sa att jag skulle prata om det i nästa väsensnitt. Och nu har vi här. Nu ska prata lite mer om det här väsenet som jag pratade lite kort om.
Yes.
En kobold.
Sånt.
Ja, så då är vi kort igen då. När det tyska gruvarbetarna... nu ska jag inleva så här. Ska jag inte bara prata om. Tyska gruvarbetarna i en gruva i Tyskland under medeltiden gräver fram malm, möter något. Långt inne i gruvådrorna syns en figur. En liten varelse i formen likt ett människobarn observerar dem i mörkret. Fast det är mörkt i gruvan som försämrar synen har dessa arbetat länge nog så att elden som du har med sig är tillräckligt mycket för att lysa upp den lilla figuren. Men det vet snabbt att det inte rör sig om ett barn, utan det är ett väsen. Figurens kläder är enkla och trasiga på många ställen. Men med ett ögonblick försvinner figuren i formen av ett blått rök som rör sig som ett stråk tills den inte längre syns till. Arbetarna tittar på varandra och utbyter blickar. De vet vad de har sett och vet att något kommer att hända. För det är Kobolt som har visat sig. Den blåa demonen. Kobold är ett väsen som finns i Tyskland och en del andra europeiska länder. Länders folktro. Kobold var en varelse som kunde byta skepnad och kunde bo i både berg, skepp och gårdar. Men det som bodde i bergen betraktades mer som demoner. Eftersom att det ofta bar med sig döden eller tog fram malm som kunde innehålla metall. Eller som inte kunde innehålla metall. Eller koboltsmetall som liknade järnmalm. Men när man smälte den så dök det upp blå giftig rök som innehöll arsenik. Varav dödade en del arbetare i gruvan. Kobolds beskrivs ofta som det liknar ett litet troll. Eller en sorts hustomte. En mestadels troll. Det känns som jag läste upp det. Så samma, men ah, skitsam. Och på gårdarna när det... på gårdarna var det kläder som bönderna. Och det som bodde på skeppen rökte pipa. Du vill känna igen det så jag läste i förra avsnittet. Just den här delen. Men till sist att nämna är att metallen är ett färgämne. Nej, vänta. Men till sist att nämna är att metallen och färgämnet kobolt har namngivits efter kobold, då den med malmen med metallen som trott varit ett spratt från kobold var verkligen en metall som man inte kunde ha funnit användning för då, om man trott att det var därifrån väsenet. Om that makes sense, eller vad ska
jag
säga?
Ja, jag fattar ändå så här. Att innan man hittade en användning för det så trodde man att det var liksom han hade förstört
malm. Ja, så det var ju liksom det var ju det här färgämnet som man som såg ut som en vanlig malm. Och sen när man skulle smälta det, då började det här färgämnet ryka, vilket blev arsenik, lika med döden. Så då var det väl att man ska, jag vet inte om man skapade ett väsen eller trodde att den här hade bytt ut den riktiga malmen till det här sprattet som dödade folk.
Ja, det är väl lite
oklart. Typ som en, ja, men det är väl typ om man säger dåtidens förklaring på hur saker och ting kan ske också, som man inte kan
kanske inte förklara varför. Tro att det var något annat, utan det var liksom så här, den där jävla väsendet har det.
Exakt.
Förstört malmen.
Den där jävla kobolden. Vad fan gör den här igen?
Nu är han här och förbannar oss igen.
Ja.
Fast på tyska sa de det såklart.
Jag kan inte
heller
tyska.
Jag läste inte
tyska, jag läste franska. Jag kan typ
jag läste tyska, men kan inte tyska ändå.
Åh, oh, gud. Nej, men det var alla väsen jag hade i alla fall. Det var ju ett mer än dig. Men, eller, ja, jo.
Nej, det var två mer, men jag hade tre.
Va, hade du tre? Jag hade...
Jag hade källrå, varulv och spiritus.
Jag hade fyra.
Ja, då hade du ett mer än mig då.
Nu är det sorry, du bara nej. Nej, men det var väl allt för det här avsnittet. Eller säger du?
Ja, jag tror att det är bra om vi tackar för oss nu. För det här avsnittet har blivit väldigt långt.
Ja, det blir en timme ungefär.
En timme och 10 minuter är det uppe.
Ja, men jag kommer klippa bort typ 3 meningar.
Ja. Så det blir ett ganska lagomt pendla till jobbet avsnitt. Eller städa hemma avsnitt.
Ja, men absolut.
Så enjoy.
Enjoy while you can, jag skojar.
Att ni har hängt med oss här i en timme om ni orkar så länge.
Jag avslutar också. Tack och hej, tack för att du lyssnade på mig. På mig.
Får inte jag vara med om er? Vart man sparkade helt plötsligt?
Nej, men tack för att ni har lyssnat på Mr. Podden. Tack för att ni har lyssnat på Mr. Podden med mig, Cornelia och...
Elin.
Ses vi nästa gång.
Yay. Avsnitt.
Eller avsnitt. Hej då!